Välkomna till Center mot våldsbejakande extremism som står bakom den här podden där vi i tre avsnitt ska behandla frågor som på olika sätt berör terrororganisationen Islamiska staten, IS. Och idag ska vi ställa en rätt oroande fråga, nämligen kan IS komma tillbaka? Två mycket kunniga personer ska hjälpa oss att få ett svar. Och jag som ställer frågorna heter Annika Strömmelin, jag är fristående journalist. Och de som ska lära oss mer om vad som har hänt med IS är Bitte Hammargren och Urban Hamid. Bitte sitter med mig här i studion, välkommen Bitte. Du kan väl presentera dig för lyssnarna.
Ja, tack. Jag jobbar på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som Mellanösternanalytiker. Men jag gör det här på särskilt uppdrag för CVE, Center mot våldsbejakande extremism. Jag har också en lång bakgrund som Mellanösternkorrespondent för Svenska Dagbladet och har jobbat med de här frågorna i andra sammanhang också.
Tack Bitte, gedigen bakgrund där. Och Urban Hamid, du kan väl också berätta för lyssnarna vem du är?
Ja, jag är frilansjournalist och har i princip bevakat Irak sedan 2003 genom att jag var närvarande i Bagdad, alltså några dagar före själva invasionen och under hela invasionen, och sen har jag varit tillbaka många, många gånger efter det. Och jag har också ett irakiskt påbrå så tillvida att min far var därifrån.
Just det, och när du säger invasionen så är det alltså USA-koalitionens invasion 2003. Urban, du var ju i Irak så sent som i januari i år, och vi ska komma tillbaka till det lite senare här i det här poddsamtalet. Men den övergripande frågan som vi ska diskutera är alltså om IS kan komma tillbaka. Men då tänkte jag ändå att vi först skulle backa bandet lite. För det var ju för drygt ett år sedan, i mars 2019, som IS besegrades och terrororganisationen förlorade sina sista fästen i östra Syrien. Men om vi flyttar oss ännu längre tillbaka i tiden, så är min första fråga, Bitte, jag vänder mig till dig först. Men hur kom det sig egentligen att IS blev en så här framgångsrik terrororganisation? Alltså hur växte IS fram? Var finns den här organisationens rötter någonstans?
Man får nästan ta ett djupt andetag för att kunna besvara den frågan. Man kan gå delvis tillbaka till 1979 när allting förändrades i Mellanöstern. När Saudiarabien började exportera sin ideologi i försvarssyfte efter en rad händelser, bland annat Irans islamiska revolution, vilket hotade det saudiska kungariket. Sen så blev det ett Iran-Irak-krig under många år, men det som blev en annan avgörande punkt, det var USAs invasion av Irak som Urban talade om. Och man kan ju också säga, som Hans Blix har gjort i en intervju nyligen, om USA hade lyssnat på FNs vapeninspektörer då, när de sa att det fanns inga massförstörelsevapen kvar i Irak, så hade USA inte haft motiv att invadera. Och då hade inte heller IS haft den jordmånen som de fick i Irak, där de kunde växa fram.
Men den jordmånen som du talar om här då, vad menar du då? Vad är det för jordmån?
Jordmånen bygger på en extrem ideologi i en gren av sunni-islam som har en helt oförsonlig syn på de andra. Det är en uppfattning som stämplar shia-muslimer som månggudadyrkare, som betraktar jesidier, kristna som otrogna. Och den ideologi som växte fram i Irak, som grundades av en jordansk småkriminell som hade haft kontakter med Al-Qaida, men han hade en annan idé än Al-Qaida. Han ville bygga ett utopia, han hade en idé om att bygga en stat, han ville störta den nära fienden, han ville störta de regimer som han såg som korrupta och förtryckande. Han hette Zarqawi. Han blev en sorts föregångare till IS-ledaren Abu Bakr el-Baghdadi. Och Abu Bakr el-Baghdadi byggde ju på samma ideologi, och han använde också förtrycket av sunni-araber i Syrien och i Irak som en sorts argumentation när han utropade sin islamiska stat och lockade då människor med sunni muslimsk bakgrund att komma till det nya kalifatet för att bygga det som de trodde var ett sorts utopia.
Urban Hamid, du tog ju upp det här med USAs invasion 2003 och Bitte nämnde det också. På vilket sätt menar du och ni båda här att det skapade grogrund för IS?
Ja, det är många olika saker då som låg bakom, men en sak som man inte får glömma bort det är att, och det här är någonting som jag mycket väl kommer ihåg, det var att man såg, alltså medan då invasionen pågick, medan själva kriget pågick, så såg man alltså hur det kom in människor då som var jihadister, som då uppenbarligen kommer från Syrien. Så att dels har vi den grupperingen, men sen har vi också naturligtvis de före detta baspartisterna, militärerna, poliserna och så vidare som på grund av USAs otroligt klumpiga och inkompetenta policy i Irak, att man betraktade alla som hade haft någon som helst koppling till baspartister, man sparkade dem, så helt plötsligt fanns det hundratusentals arbetslösa poliser, militärer, och så samtidigt så ser man alltså hur USA då får fram under den här tiden, och man godtyckligt arresterade människor. Man hade ingen som helst respekt för irakisk kultur. Men framförallt, och det här är någonting som vi fortfarande ser, infrastrukturen som redan var förstörd på grund av då sanktioner och kriget, den kom aldrig riktigt att repareras. Så att människorna i Irak har levt alltså under fruktansvärda förhållanden under väldigt, väldigt lång tid. Och sen så ledde också den här invasionen, som sen gick över till en ockupation, till ett fruktansvärt sekteristiskt krig där hundratusentals människor mördades på alla håll. Det var sunniter, det var shiiter, det var kristna och så vidare.
Bitte, det här som Urban tar upp, att när USA invaderade 2003 och Saddam Hussein störtades, så gjorde USA då det här som Urban tycker var det stora misstaget, att man bara avskedade på ett bräde alla som hade haft kontakt med den regimen. Och de var sunniter. Kan man säga att det här, att IS växte fram så att säga i den här motsättningen mellan Iraks gamla majoritetsbefolkning som är shia muslimer och sunniterna?
Absolut. Det var i och för sig inte bara, alla var inte sunniter som blev utrensade då när man totalförbjöd det som statsbärande Baathpartiet, men det eliten i samhället var ju sunni-araber. Och uppfattningen i regionen då, som jag märkte även i Jordanien och andra länder, det var att de tyckte att USA i sin aningslöshet hade serverat Irak på ett fat till det shiitiska Iran. För det som hände då var ju att irakiska shia-muslimer som Saddam Hussein hade förföljt, som hade tagit sin tillflykt till Iran, som hade byggt upp partier, miliser och så vidare, de kom ju tillbaka och de blev de nya makthavarna, medan sunni-araberna blev marginaliserade. Alla de här är naturligtvis inte IS-anhängare, men där fanns i detta missnöje en grogrund att bygga på, plus då kopplingen till de utrensade underrättelseofficerarna, polischeferna och så vidare i Saddam Husseins system. Och de var sunni-araber i hög grad. Och många av dem kom just ifrån Mosul, där man kunde bygga upp underjordiska nätverk. Det som också hände i den amerikanska aningslösheten, det var att de skapade ju stora fångläger där de satte in människor. Där etablerades kontakter mellan ideologerna som Abu Bakr el-Baghdadi och Saddam Husseins underrättelseofficerare. Där kunde man bygga de nya nätverken som de sen använde. Baghdadi satt ju i amerikansk fångenskap, höll väldigt låg profil innan han släpptes. Amerikanerna såg liksom inte på kartan att han var en potentiellt hot.
Hörrni, vi målar ju här med lite breda penseldrag, men det är för att teckna den här bakgrunden. Men Urban Hamid, då skulle jag vilja ta upp Syrien. För att om vi då hoppar i tiden till den arabiska våren 2011 och upproret som också sätter igång i Syrien, som slås ner snabbt, otroligt brutalt av regimen där. Och där etableras ju också, där kom ju också IS. Vilken betydelse skulle du säga att utvecklingen i Syrien hade för IS framväxt?
Ja, den har ju haft en oerhört stor betydelse för IS, eftersom runt den här tiden, så 2010 så blev då Abu Bakr al-Baghdadi så att säga den som blev ledare för det som vi idag kallar för IS eller Islamiska staten. Och man kom att ganska tidigt börja att blanda sig in i det som hände i Syrien, att man flyttade över, alltså verksamheten hade ju börjat i Irak, men man flyttade över till Syrien helt enkelt och drog nytta av det fruktansvärda kaos som ägde rum i Syrien. Och samtidigt så vid den här tidpunkten när det som då man nu kan beskriva som ett inbördeskrig, när det inleddes, då släpptes ju tusentals fångar ut ur syriska fängelser, och däribland fanns det ganska många islamister och jihadister framförallt, som då sedan kom att ansluta sig till IS. Och när IS hade så att säga växt i styrka, då förflyttade man sig och började att utnyttja Syrien som en bas för att sedan ta sig tillbaka in i Irak. Och man drog nytta av att det samtidigt då, runt 2012 pågick stora motsättningar mellan då den sunnitiska befolkningen och den shiitiskledda regeringen eller regimen. Så att man drog alltså nytta av de här två sakerna.
Men det du säger nu, Urban, att det var också andra jihadister som anslöt sig till IS, och vi vet ju också från våra länder att under de här åren när IS gör stora framgångar på marken, så är det också otroligt många unga människor från Sverige, från andra europeiska länder som lockas av den här organisationen. Och Bitte, om jag vänder mig till dig, vad var det som lockade med IS under de här åren?
Dels så bygger det på det som Urban berättar om, upplevelsen av att ingen skyddade sunni-araberna i Syrien mot det oerhört brutala förtrycket från Bashar al-Assads regim, som då också tog stöd från Iran och dess miliser. Där fanns ett missnöje. Men sen så hade de samtidigt en enorm propagandaapparat. Specialister, tekniker, mediaexperter som byggde upp en bild, en vision av att man skulle skapa ett just nytt utopia. Det finns någon som har följt unga europeiska tonårstjejers bloggar vid den tiden. Det är sådana som sedan reste till kalifatet, som drömde om att de skulle bli prinsessor och få alltså ett härligt nytt liv där de skulle bli upphöjda i en helt annan status än vad de hade i sina hemländer. Så det var en del av en sorts ungdomsuppror också. Det kan vi också se även alltså i Sverige, hur många föräldrar förtvivlade och inte lyckades hålla sina barn kvar, inte förstod vart de var på väg många gånger.
Hörrni, vi hinner ju inte gå igenom allting här, utan jag tycker att vi hoppar nu från den här frågan om hur IS växte fram och till idag. Därför att vi vet ju att i augusti 2014 så inleddes ju bombningar. USA drogs in i bombningar mot IS tillsammans med en lång rad andra länder. Och ett år senare så inledde också Ryssland bombningar mot flygattacker mot IS i Syrien. Och sen kom det då en sista och väldigt framgångsrik offensiv mot IS som gjordes i östra Syrien under våren 2019 av kurdiska styrkor i alliansen Syriska demokratiska fronten. Och då föll också IS sista fästen. Men säger ni, nu vänder jag mig till er igen, Bitte Hammargren och Urban Hamid. Världen andades ju ut för ett år sedan, kan man säga. Var det för tidigt?
Absolut. Alltså, IS är ju inte bara en organisation som höll ett väldigt stort territorium, ungefär som Storbritannien till storleken, en tredjedel av Syrien och så vidare, utan det är också en idé med nätverk med, som finns spridda runt om i världen faktiskt, och som ju fortsätter att existera. De har flera provinser som de kallar det i olika områden i världen. De har pengar, enorma finansiella resurser undanstoppade, tvättade genom olika mekanismer, placerade kanske i en biltvätt, småföretag, pengar som kan realiseras vid lämpligt tillfälle. Så naturligtvis så var detta för tidigt, och det är ju allra mest påtagligt i Irak just nu, där de dels kan operera ifrån små fickor i bergsområden och i öknar, men också blir allt djärvare i sina operationer mot städerna. Jag är säker på att Urban vet mer om detta.
Ja, Urban, du var ju i Irak senast i januari, eller hur? Såg du tecken på detta, att IS är på väg tillbaka?
Alltså det är väl, vad ska jag säga så här, att man kunde åka igenom områden och då indikerade man att där var det fortfarande ett osäkert område. Men jag måste nog säga så här, att det som jag ser är den största faran, och det var ju egentligen så de initialt började, det är ju det att de agerar ju under jordens, underjordiskt. Som Bitte pratade om, att det finns olika motståndsfickor. Och det är så här att man har alltså byggt upp ett nätverk utav information över, jag menar, när det gäller Irak, 2/3 av Irak beräknas mer eller mindre ha varit under ISIS kontroll, Islamiska statens kontroll. Och det som då Islamiska staten gjorde var att man samlade in information om människor, så att man helt om hur samhället var uppbyggt, vilka olika allianser som fanns. Så att det här är också någonting som man idag kan utnyttja för att till exempel utpressa folk, tvinga dem att kanske gå med på att samarbeta. Det här är någonting som jag ser som en väldigt allvarlig sak. Och sen det faktum att om vi tittar på Mosul, jag var i Mosul nu i januari, och det är fortfarande stora områden som inte har byggts upp och som förmodligen aldrig kommer att byggas upp. Så att det är tusentals människor som fortfarande är arbetslösa. Det är fortfarande hundratusentals människor som inte har någonstans att bo. Och det hopp som de eventuellt kanske närde innan, risken är att det här kommer att liksom ätas upp inifrån, och till slut så är risken stor att de inte har någonting annat att välja på än att kanske på något sätt ansluta sig till då det som jag kallar för den tredje generationen Islamiska staten.
Och vad är det? Hur skulle du karakterisera den tredje generationen?
Alltså jag vill karakterisera på följande sätt. Den första generationen, det var ju precis den här som Bitte beskrev i samband med Zarqawi. Det var ju då så började ju sakta men säkert då Islamiska staten byggas upp. Och sen andra generation, det var de som så att säga då deltog i de här stridigheterna nu både i Syrien och i Irak, och som då har tillhör den grupp som man kan säga blivit besegrad. Den tredje generationen, det är de som kanske inte har deltagit, men som har kommit i beröring på något sätt, som har drabbats av arbetslöshet, som kanske har fått föräldrar, bröder som har fängslats, och det kan vara barn som har suttit i läger. Alla de här kommer förmodligen att känna sig förfördelade, och vi vet inte heller vad en del av dem har blivit indoktrinerade. Det är de som jag ser att det är de vi måste vara vaksamma emot. Det är de som kan så att säga gå i Islamiska statens fotspår, men som en slags mutation. Jag menar, Al-Qaida har ju genomgått olika mutationer, och det är samma sak med Islamiska staten.
Bitte, Urban talar här om den ekonomiska krisen, och jag menar, vi vet ju också alla dessa internflyktingar i Irak. Men Irak är ju också ett land i politisk kris. Mm. Vad spelar det för roll för det här vi talar om?
Allt det här hänger ju samman, för att det är ett det är ett land som inte lyckas få till stånd en premiärminister, för det är en rå maktkamp mellan olika shia politiska intressen. Och just den känslan att det maktspelet görs upp mellan dem, det förstärker ju missnöjet hos sunni-araberna. Samtidigt så är Irak ett av världens mest korrupta länder enligt Transparency International, vilket ju gör att oljerikedomarna, de syns ju inte bland dessa internflyktingar som Urban beskriver heller. Samtidigt har Irak haft en proteströrelse under hösten med icke-sekteristiska krav. Med krav på ett nytt, renare politiskt system. Bort med korruptionen, bort med utländsk inblandning, må vara USA eller Iran eller någonting. Men de blir ju helt nedtryckta. Det är intressant att den proteströrelsen som drevs av unga människor hade sin bas bland Iraks shia muslimska befolkning, som också misstror de här gamla maktpartierna. Och deras budskap har ju egentligen en sorts inkluderande idé för sunni-araberna, men de vågade ju inte resa sig, för att de vet att om de reser sig så blir de så hårt nedslagna av shia-ledda miliser understödda av Irans revolutionsgarde eller dess kuddstyrka. Så att Irak har ju också blivit en skådeplats för ett stort politiskt spel mellan USA och Iran, vilket försvårar en sorts lösning för de Iraks politiska problem. Och jag skulle vilja säga också att just kampen mellan USA och Iran komplicerade hela, det är ett annat fokus. Mellan kurder och Turkiet, det är ett annat fokus. När vi egentligen ser att vi måste ha en politik som förhindrar framväxten av den tredje generationen IS som Urban talar om.
Men Bitte, vi vet ju också att USA har ju börjat dra sig tillbaka, även om USA finns kvar till viss del. Men i början av året så antogs en resolution i Iraks parlament om att USA skulle lämna landet. Hur ska man tolka det där? Finns det ett stort missnöje med USA som växer i Irak?
Ja, den resolutionen togs ju då efter att amerikanska drönare hade dödat ledaren för Irans kurdstyrka Qasem Soleimani och hans närmaste i Irak, Mohandis, som var ledare, operativ chef för de paramilitära styrkorna. Den attityden som fanns i Iraks parlament då, när de inte kunde gå till beslut för de har ingen ordinarie regering, den attityden finns kvar bland de dominerande partierna. Jag tror ju också att det är så att många av dem förstår att de behöver ha amerikansk kunskap kvar på marken när det gäller att bekämpa IS. Men just det faktum att USA och Iran i dagsläget inte, alltså står på krigsfot mot varandra, försvårar den här lösningen. Det gick att besegra IS territoriella kontroll i Mosul när USA och Iran bekämpade samma fiende och när kärnenergiavtalet fortfarande understöddes av USA. Så storpolitiken mellan de här parterna försvårar ju läget på marken nu.
Urban, vi har ju talat här framförallt om IS i Irak och Syrien, men IS har ju funnits på många andra håll i världen också, som vi vet, i många afrikanska länder, och det har funnits grupperingar i Europa. Finns IS på gång runt om i världen? Finns IS kvar på andra håll i världen också?
Ja, det gör det ju. Jag menar, jag var ju i Afghanistan här i, vad blir det nu, oktober förra året, och där har ju IS till exempel börjat att slå sig fram och förmodligen ligga bakom en del av de attentat som äger rum där. De finns i Pakistan, och frågan är ju i vilken skepnad de finns i Europa.
Men Bitte, det vi har talat om här idag, de som lyssnar kan säkert tycka att budskapet är väldigt oroande, att IS finns kvar, kan vara på väg tillbaka. Vad tycker du, ser de ansvariga det här som händer? Görs det tillräckligt för att förhindra att den här terrorn kommer tillbaka?
Nej, det korta svaret är nej. Eftersom IS är ett globalt nätverk, de finns, opererar ju också i Sahel, i Filippinerna, i Sydostasien, i områden där det är krig, kaos eller stora missnöjen. De kan utnyttja den hungerpandemi som kan följa på covid-19 nu också, genom att det kan hjälpa dem att rekrytera fler människor i extremt utsatta områden. Och vi måste se att faktiskt precis som covid-19 är ett globalt problem, så är IS-nätverk också det. Och det krävs ju att man både bekämpar radikalisering på marken lokalt, men också ha en internationell politik för detta. Och det försvåras ju då av att olika länder har andra prioordningar, som vi talade med tidigare, i USA, liksom primärt mot Iran, Turkiet primärt mot kurder. Man skulle önska att det fanns en mer sammanhållen attityd från staterna när det gäller att dränera det grogrunden för IS tredje generation.
Mm. En sista fråga till dig, Bitte. Vi vet ju också att många tillfångatagna IS-anhängare sitter i stora läger, och där finns också kvinnor och barn. Och det är fortfarande oklart vad som ska hända med många av dessa människor. Det här måste väl också vara en grogrund för den här tredje generationen som vi har talat om?
Ja, det är ju så farligt med de här lägren där människor hålls i tiotusental, och där de som kanske är egentligen avskyr organisationen inte vågar träda fram, för att de blir så nedtryckta av de som domineras med IS hårda kärna. Vi har alltså så många traumatiserade barn från olika nationaliteter där. Det är som att vi skjuter problemet framför oss om vi inte ser vad som kan hända med de barn som växer upp i den här miljön. Det är en misär. Det behövs så många olika metoder. Det behövs lagföring, det behövs program för avradikalisering, det behövs traumabehandling, det behövs tribunaler, satsningar på detta. Det är så mycket som behövs.
Ja, och i nästa avsnitt av den här podden ska vi tala om just hur IS-anhängare som misstänks för de här fruktansvärt grova brott som har begåtts, hur de ska lagföras och dömas. Det blir alltså nästa avsnitt. Men för den här gången så vill jag tacka Urban Hamid så hemskt mycket för att du var med i samtalet. Tack också Bitte Hammargren för att du var med. Du ska vara med nästa avsnitt också. Men för den här gången säger vi tack för att ni har lyssnat. Hej så länge!